Ja, ett vips har gått 5 år.
Ja, precis. Ja. Så tipset är verkligen så här, det gjorde jag för några år sedan. Nu har inte jag, simning inte alls en sån monetär sport, och jag liksom slutade inte att vara ekonomiskt fri eller oberoende, så jag var tvungen att jobba när man slutade simma direkt. Men jag försöker alltid spara, och den där, hur mycket jag sparar varje månad, liksom sätter av varje månad på min lön, den är ju liksom ganska avgörande, märker jag. För man spenderar ju lätt pengar om de är där. Men jag säger att om man har en automatisk överföring varje månad till sparkonto, det är sån skillnad. Och sen istället då, så jag har så här försökt pusha det där, så här, först kanske man sparar 3000 i månaden, sen bara, jag ska dubbla det, jag ska trippla det, och så försöka spara så mycket som möjligt. För även om man, alltså man handlar upp pengar som är på kortet, det är en jättekonstig grej man har.
Det är verkligen så.
Plus att pengar är så himla icke-synliga idag när man har kort. Det är som att man inte handlar, man bara plipp. Empower her.
Välkomna till Empower Her podcast. Det är jag som är Sanne Josefsson, och jag är även grundare av klädmärket Sanne Alexandra Stockholm. Jag vill inte att kvinnor ska behöva välja mellan design och komfort, och det är därför vi fokuserar på sköna underdelar som du kan lita på dag in och dag ut och i olika skeden av livet. Jag startade Empower Her podcast för att hylla kvinnor och våra unika resor med alla olika utmaningar vi möter på vägen. Empower Her-podden är mitt sätt att sprida inspiration, stärka kvinnor och visa att vi alla har potentialen att förverkliga våra drömmar och mål. Jag är också stolt över att berätta att huvudsponsor till Empower Her säsong 2 är Female Fund. Female Fund arbetar för att stärka kvinnor inom ekonomi och kapital. De vill skapa möjlighet för kvinnor att aktivera sig i investeringar, ägande, styrelser, bolagsledningar och ledande positioner i samhället. Jag vill tillsammans med Female Fund skapa förståelse för vikten av en jämställd ekonomi och eget sparkapital. Det gör vi genom att under säsongen belysa ämnet ekonomi och investeringar med våra otroliga gäster. Välkomna till dagens avsnitt. Det är jag som är Sanne Josefsson, och idag får jag möjligheten att sitta och prata med en kvinna som jag är så stolt över här idag. Hon är en av Sveriges främsta idrottare. Hon har tagit över 70 internationella medaljer, och idag är hon här i studion med mig. Jag pratar såklart om en av världens bästa simmare genom tiderna, nämligen Therese Alshammar.
Tack, tack, tack.
Välkommen hit.
Tack så mycket, roligt att vara här.
Så kul att du är här.
Ja, jättekul.
Jag var inte säker på att vi skulle få till det.
Nej, det var tufft med bokningen.
Vi hade mycket att göra på de två.
Ja, det var fullt upp.
Jag satt och väntade in min syster som skulle föda förra veckan, var hennes due date, och jag skulle vara på förlossningen. Så de här sista liksom bokningarna nu, jag bara, hoppas jag kan.
Men nu har det gått bra, hon har fött. Åh, vad kul. Åh, vad härligt. Grattis.
Det är sjukt, för vi har inte sett tidigare. Men nu sen jag har börjat öppna upp till vänner runt med att vi ska ses, då känns det som att vi har massa kopplingar.
Mm.
Som jag förstår det, så den utbildningen som min man hoppade av, går du nu på?
Mm.
Och du pluggar då med min mans bästa vän. Så jag fick ju höra talas om dig via honom också häromdagen.
Ja, vad kul. Ja, men jag pluggar på Handels. Jag går en sån här management diploma för athletes. När man pluggar ett år. Ganska blandad utbildning, men lite av varje, ska jag säga. Lite ekonomi, lite juridik, lite personligt liksom, utveckling och kanske förberedande för, eller såklart förberedande för arbetslivet.
Den verkar sjukt kul.
Den är jätterolig, jätterolig.
Och sen så var jag på middag förra lördagen, då träffade jag en annan hockeykompis som skulle ha med dig på ett event. Och sen var jag och tränade idag, då hade hon träffat dig. Jag bara märker att vi har massa så här synergier här.
Ja, kul. Mm.
Men jag tänker så här att för de som inte har fått lära känna dig, och även jag då, som person.
Mm.
Så tänker vi ska börja lära känna dig lite som person, ska prata lite karriär och ska prata lite annat. Men först och främst du som Therese, hur skulle du beskriva dig själv som person?
Jag är nog ganska så här bekväm med att prata om mig som idrottstjej, men inte som person. Men jag är väl en rätt så, vad ska jag säga, jag är...
Jag frågade om dig.
Person. Ja, men jag bara, ja, gud, jag gillar inte att beskriva mig själv.
Nej, jag förstår det.
Det är så här svårt. Ja.
Och jag kan tänka mig också som just när man på många sätt kanske är sitt yrke.
Mm.
Men jag frågade en kompis. Mm. Men han var så här, hon är superpratglad, jättehärlig, nyfiken, mycket energi.
Bra, jag tar hans beskrivning. Jag var copy-paste.
Känns det som att det är du?
Ja, men jag är nog ganska pratglad privat, och jag är nyfiken och jag gillar att vara kreativ. Och det är nog ganska bra beskrivet att jag är nyfiken.
Det känns som att det är överlag, typ, ja, man kanske inte får generalisera, men många idrottare jag känner har svårt att presentera sig som just, vem är jag? När jag inte pratar om mitt jobb, förstår du?
Ja, för man får den frågan så mycket. Om man är så bekväm i den rollen. Och när man sen både dels har slutat och sen ska prata om annat, så är man ju oftast ganska, jag var ganska mån om att ganska hög integritet. Jag bara, jag vill inte prata om mig själv som privatperson så mycket. Nej. Utan man är liksom, det är skönt att gå in i rollen så att man också sen kan slappna av och bara vara helt privat och inte behöva tänka på hur man är då.
Men känns det som att den här nyfikna och energifyllda och pratglada personen, känns det som att det alltid har varit du, alltså sen du var liten?
Ja, säkert. Ja, men så privat har jag alltid varit det. Sen blir man ganska så kontrollerad om man vet att folk tittar på en. Det tycker jag är en, det är kanske det svåraste i dagens samhälle, att det är svårt, om man tror att man är iakttagen eller någon tittar på en, då blir man lite mer självmedveten. Och det är samma sak som man ska liksom prestera eller man är i sin idrott, att man blir lite mer så här, om jag kanske håller tillbaka för det här är här liksom min uppgift och jag gör det och det.
Jag fattar precis vad du menar. Jag tänker också som, jag vet att jag och min man pratade om det någon gång, att så här, många unga idrottare, innan de förstår hur många som tittar och hur mycket press, så är det lättare ibland att prestera.
Ja. Ja, det hade varit jätteskönt om man inte hade så mycket konsekvenstänk. Det, typ det var... utvecklas sig först när man är typ 25 också. Alltså riktigt så här, hjärnan, hur konsekvenstänk fungerar. Och då blir det ju också mycket mer tydligt att man blir självmedveten och kanske återhållsam eller så. Ja. Och det är kanske inte alltid jättebra.
Nej, det kan sätta sig lite i hjärnan, alltså att sätta sig i skallen. Mm. Men hur ser din livssituation ut nu? Alltså vad gör du om dagarna mer än att plugga?
Jag pluggar på Handels och sen har jag har tidigare jobbat, men nu jobbar jag lite. Ja, men jag pluggar och så jobbar jag lite i egna projekt. Ett projekt dels med miljövänliga städprodukter som vi ska lansera faktiskt väldigt snart.
Ja, vad kul!
Ja. Ett projekt som har tagit jättelång tid, men när jag hade barn på förskolan så träffade jag en mamma som vi delade lite samma intresse. Att man städar jämt. Hennes mamma läkare, om man har så här fula städprodukter och ska man ha miljövänliga ska man helst liksom blanda själv och hålla på och juxa. Och
det tar tid.
Det tar tid. Mm. Så då hittade vi en lösning och gjorde det själva. Men det har tagit jättelång tid för vi har liksom inte fokuserat på det.
På heltid liksom.
Nej, 100%.
Men vad kul, så när ungefär kan man ta del av det?
Vi hoppas i slutet av maj om vi har tur. Ja, innan sommaren. Mm. Alltså innan sommarlovet. Ja.
Men hur ser en vanlig dag i ditt liv ut då, ungefär?
Åh, ingen dag är den andra lik, skulle jag säga. Förutom liksom de veckor vi har skola, då är det lite så här, hon går till skolan och sitter där och lär sig saker. Men annars så har jag lite olika projekt. Det beror på vad det är då, men det här städgrejen. Sen så har jag ett projekt med ett arbetscase jag håller på med. Jag startar liksom ett annat bolag som har en kanske framtid under hösten. Sen föreläser jag mycket. Och då föreläser jag för olika liksom, företag eller på olika ställen. Och så det beror, alltså mina veckor är ganska olika, skulle jag säga.
Har du någon sån specifik morgonrutin att så här måste det se ut?
Ja, men det har jag. Mm. Ja, dels måste man ju väcka barnen för de är morgontrötta.
Är de kvällspigga också?
Kvällspigga morgontrötta.
Känner igen det?
Ja. Men det var det, de vill inte missa något, tänker jag, att de är så himla pigga. Ja, men så dels väcka barnen, men sen alltid en dubbel espresso på morgonen. Och sen fixa frukost till barnen. Och helst i liksom träningskläder, för då vet jag att jag kommer hinna träna på morgonen innan liksom dagen startar. Men det är inte alltid.
Nej, för om man har på sig, då är ett steg närmare i alla fall.
Precis, då har man i alla fall haft tights på sig när man lämnar.
Tanken är ändå där.
Ja, precis. Ja.
Hur gammal är du nu?
Jag är 46.
Och dina barn var?
10 och 6.
10 och 6. Mm. Okej, coolt. Mm. Men ni bor i stan?
Vi bor i stan.
Mm. Och det känns det bra, det känns enkelt för er?
Det känns som att du kan cykla till många platser överallt och att liksom logistiken blir lite lättare.
Ja, det kan jag verkligen förstå. Och om du skulle skriva så här då, det här är en perfekt dag enligt dig. Vad är det för dag? Är det då du hinner träna?
Ja, men det är den här dagen man har en dubbel espresso och barnen vaknar och inte är jättetrötta. Nej. Man är liksom lite glada så man kan äta frukost tillsammans. Och sen lämnar jag gärna på skolan där och får hinna träna en timme. Mm. Och helst i skogen. Liksom man hinner ut i skogen.
Typ löpa.
Ja, springa i skogen. Det är fantastiskt skönt. Eller gym eller simma då. Men det tar lite längre tid att simma så att det gör jag kanske en eller två dagar i veckan. Men sen så gärna frukost med någon efter det. Typ en andra frukost. Mm. Det är ju en dröm.
Men du kör en frukost innan hemma?
Ja, jag kör frukost.
Vad kör du då?
Varierande. Oftast barnen är just nu inne i liksom, det har varit väldigt mycket havregrynsgröt med chiapudding, men nu är det mycket mer bananpannkakor. Mm. Och då kanske jag äter antingen bara ägg eller bananpannkakor jag med.
Nej, så tar det de tar oftast?
Ja, oftast.
Det är väl lättast?
Ja, det är lättast. Ja, det brukar bli det.
Men när känner du att du mår som bäst?
Ja, när man hinner med de där grejerna. När man hinner med att liksom träna, ta hand om sig, göra något socialt. Så att man träffar någon vän och tar en kaffe eller en lunch.
Har du haft något så här långt träningsuppehåll någon gång?
Ja, det har jag. Dels när man är gravid eller man är nyförlöst. Alltså det första året är ju liksom som en grå zon när man knappt gör någonting. Nej, men då har man mycket mindre träningstid. Men jag märker också att jag mår så mycket bättre. Och sen har jag 2 diskbråck som man måste också träna för att hålla kroppen i schakt så att man inte får ondare.
Men det jag skulle fråga dig, jag tänker om man är så van att träna. Jag kan tänka mig att du är så van vid att få de hormonerna och liksom den lilla kicken. Ja. Känner du stor skillnad på ditt mående om du inte får röra dig?
Ja, det gör jag. Mm. Jag känner jättestor, både så här, huvudet så här, kognitivt och fysiskt. Jag känner att jag liksom blir lite trögare. Sen kan man bli trött när man har tränat liksom av en annan anledning i huvudet. Mm. Men man blir liksom inte så där.
Men tycker inte du blir mer typ jämvikt då? För jag kan tycka att få träna, då blir det lite jämvikt mellan kropp och hjärna. Att inte, för tränar jag inte, då kanske det spinner istället.
Ja, huvudet ja. Ja, jo, men det kan vara. Det är det, men man kan vara lite trött, men man är liksom inte så här soggig. Alltså det är en stor skillnad på att vara trött eller vara liksom, alltså så där lite seg. Ja. Ja, och sen så... Ja, precis. Kroppen har ju lättare att vara närvarande, tycker jag. När man tränar så blir man så här, man blir grundad på något vis i kroppen och huvudet.
Vi är ju skapta för att röra oss.
Ja, vi är ju det. Det är ju liksom...
Okej, så liksom, du mår som bäst om du får ha dina rutiner. Det är typ avgörande.
Ja.
Hur blir det då typ på semester då? Tar du tid då för att...
Ja, men på semester tycker jag då är det som bäst. För då hinner man verkligen se till så att dagarna ser ut sådär som idealt. Alltså man liksom hinner gå upp, äta frukost, lugn och ro, hinner träna eller röra på sig eller göra någonting helst liksom alla tillsammans som man kan i familjen. Där kan jag slå slag för simning väldigt bra. Ja. Det kan man göra tillsammans.
Kul, för att jag frågade några killar ute på kontoret på Regert. Ja. Har ni någonting ni vill veta? Alltså är det någonting specifikt ni bara måste få veta? Och jag ska fråga Therese. Då var det en kille här som bara, ja, hur kan man använda simning som träningsform? Vad gör man?
Ja, men då går man och simmar med sina barn. Alltså du kan ju simma, men har en semesterpool eller så här liten pool. Då kan du ju sätta fram en sån här gummislang och simma på stället. Eller så kan du gå och simma. Men det är man två föräldrar och simmar med sina barn, så är det en ideal som liksom leker med barnen och lär dem simma lite. Så simmar den andra. Träningssimmar. Just och sen så byter man av.
Men träningssimma, vad gör man då?
Då simmar man, kan man bestämma olika distanser. Ja. Typ så här, ja, men nu simmar jag liksom 8 längder, liksom frisim. Mm. Och sen simmar jag 2,50, alltså 2x2 längder. Någonting annat. Och så kan man räkna armtag. Och så kan man byta simsätt. Mm. Det finns 4 simsätt. Så man gör liksom olika... Det kallas serier, men man gör liksom olika serier.
Träning. Så lite typ så här intervaller?
Ja, precis.
Han frågade även, han gillade det, han gillade verkligen att kråla, sa han. Ja. Han sa så här, vad är de främsta tipsen om man som amatörsimmare vill lära sig kråla? Du bara, jag ska visa här.
Ja, precis, ljudet. Det blir svårt att göra här. Men jag gissar att de liksom vanligaste hindren man stöter på om man ska lära sig kråla, det är att man inte kan andas. Så att man liksom har svårt att vrida upp huvudet. Så då ska man göra en övning där man liksom håller sig i kanten och står med armen rakt fram och sen vrider upp huvudet för att övas på andningen just.
Aha, okay.
Så man övar på det isolerat först i stillastående. Och sen så kan man börja sparka med en arm fram, liksom superwoman-positionen. Mm. Och så sparka så på sidan för att lära sig vrida i huvudet och andas. Och sen så kan man göra enarmsimning, alltså enarm i taget bara. Och sen,
ändå jobbigt.
Ja, men det, då lär man sig ganska bra balansen och lär sig liksom vrida ner huvudet och så här. Jobba med. Simning är ganska så, det är en cyklisk sport, man simmar liksom så här, en arm hela tiden går ju och den andra går. Men de går liksom tvärt emot, en upp, en nere. Och sen så är det väldigt, alltså vi brukar säga man simmar som man paddlar kajak ungefär.
Just det.
Så man cyklisk och sen så väldigt mycket rotation runt mittlinjen.
Bra tips.
Jag vet inte om det hjälper någon in, liksom, att lyssna till tips.
Men jag försöker så här, själv tänka mig till, men jag förstår nog på ett ungefär. Jag tänkte också så här, ändå skonsam träning. Plus att, jag vet inte om alla gör det, men jag mår jättebra att vara i vatten.
Ja, det är ofta en väldigt skön känsla.
Och framförallt tyngdlöst. Varmt
vatten. Ja, varmt vatten. Det är faktiskt underbart.
Så mycket oxytocin som bara...
Ja, precis. Ja.
Men du mår som bäst när du har dina rutiner. Vad känner du, liksom, får du ju balans och vad ger dig liksom, ångest, oro?
Ja, men att tappa på kontrollen tycker jag ju faktiskt inte om, jag ska vara ärlig. Och det har väl lite med att man har tävlat och tränat hela livet och att man har varit ganska, jag har varit väldigt så här, ja men jag har styrt mycket själv och jag har varit driven och då är man ju van vid att kontrollera saker och styra. Så det är väl både, jag ska säga, det är både en styrka och en nackdel.
Ja, exakt. Men ibland är det ju så här, de vissa grejer, det finns på något, det förs något gott med sig och något jobbigt.
Ja.
Men jag kanske verkligen känner igen mig just i kontroll. Mm. Det finns ju till exempel som rutiner, de kanske man kan kontrollera och de kanske får ens mindset bättre ändå.
Mm.
Men det är ju helt omöjligt att inte ibland grubbla på det man inte kan kontrollera.
Nej, precis. Nej, det är jättesvårt.
När lärde du dig simma?
Ja, men min mamma simmade och min mamma var simmerska och simmade OS i München 72. Så hon har ju simmat på hög nivå. Mm. Så när jag var lite var min simtränare.
Ja.
Så min första simtränare och satt ihop liksom väldigt smart. Hon tog min bästa kompis från dagis, på den tiden hette det, men förskolan. Och satte upp en grupp med oss. Och så hade hon det. Så jag fick liksom goda kompisar på simningen.
Och
det
blir
roligt och roligare. Och sen, ja men så jag lärde mig simma kanske när jag var 4-5 år.
Mm. Tycker dina barn om att simma?
Ja, tack och lov.
Ja, vad kul.
Ja, det gör de faktiskt. Ja,
så det kan göra alla tillsammans?
Ja, Vi kan göra allt annat. Sexåringen precis. Ja, men han har liksom knäckt koden till att kråla och simma ryggsim ganska bra nu. Så han kan simma.
Vi håller på att öva nu med våran son. Och han, precis som alla andra upplever jag, har precis lärt sig simma under vattnet men inte över.
Men det är väl jättebra. Det är fantastiskt. Det är så bra. Bara om det är så här vatten. Alltså är man trygg i vattnet och van att vara i vattnet. Speciellt inga problem med liksom doppa huvudet och öronen och sånt. Då blir man ju jättelätt lärd.
Ja, för det är skillnad. Jag vet att jag satt liksom simmade och ville inte bli blöt.
Nej,
då är det, inte så
nej det är svårt. Ja.
Och jag simmade också åt fel håll. Jaha. Jag backade.
Nej, gulligt. Ja.
Men hur blev du så modig, tror du? Alltså, hur vågade du satsa på din dröm?
Ja, men jag tror jag hade bra support runt omkring mig. Alltså, jag hade min familj och den miljön jag växte upp med var väldigt stöttande. Mm. Och att folk såg mina kvaliteter och var duktiga på att uppmuntra mig till att fortsätta våga. Mm. Jag hade duktiga, alltså, jag hade duktiga tränare, ungdomstränare som var bra på att prata om så här, ja, men vad gör att en, liksom, man kan lyckas och hur är en vinnare, vad är för skillnad på människor som lyckas och inte lyckas. Så pratar vi väldigt mycket om att liksom, vikten av att våga göra saker, att se sig själv lyckas, att vara modig och att det inte spelar stor roll om att misslyckas. Och att de flesta som har lyckats 10 000 gånger mer.
Är du en dålig förlorare?
Nej, det ska jag faktiskt inte säga att jag är. Nej. För jag är ganska så här övertygad om att jag har misslyckats 1000 gånger mer än vad jag lyckats. Och det är ju en lärorik process.
Ja, så har det ändå fortsatt.
Ja,
och så det är det kan bästa. Man inte vara så.
Nej, så då liksom man, oftast de gånger man misslyckas så lär man. Om man liksom misslyckas och kan reflektera och titta över så här, vad gjorde jag nu, vad var bra, vad var mindre bra. Då kan man lära sig något av sina misstag. Och så går man vidare och blir man lite smartare.
Är du hård mot dig själv?
Ja, skithård. Men,
I det mesta eller just bara när det kommer till prestationer?
Ja, men definiera prestationer.
Ja, det är klart.
I det mesta. Ja, precis. I det mesta. Korta svaret. Ja, i det mesta. Jo, men jag har nog ganska höga krav på mig själv. Att jag ska vara... Kanske inte så att jag ska... Att det ska vara perfekt. Men att jag ska göra saker som jag har avsatt på ett bra... Ja. Så bästa möjliga sätt för mig.
Ja. Det är också på gott och ont, eller hur?
Ja, det är jätteklurigt.
För man vill ju väl ändå... Man vill ju ha gjort sitt bästa. Men såklart kanske man inte vet att det har gått ut över ens välmående allt för mycket så att man liksom är helt...
Jag är nog ganska bra på att ändå så här limitera vad som är kravfullt. Jag vet väldigt så här mycket om återhämtning och stress. Ja. Alltså för att jag höll på med en prestationsidrott så länge. Mm. Och där man jobbar väldigt hårt med kroppen. Så jag har varit så här, okej, jag måste vara noga med återhämtning och alltså balansera upp stressen. Som det både är att träna, alltså fysiskt men också psykiskt. Ja. Och den här liksom då höga pressen av att tävla är ju jobbig om man inte kan hantera den på bra sätt. Mm. Så var jag noga med det. Och sen så vet jag väl liksom, det finns ju så, idag är ju så samhället så, stress är en så stor del av vårt samhälle.
Yeah.
Och jag tror att det finns så mycket additionsstress. Så jag är duktig på att så här, sålla så här, varför jag stressar. Alltså jag är bra på att försöka känna efter och lyssna inåt.
Hur återhämtar du dig bäst? Både mentalt och...
Ja, då har jag ju liksom, är så nördig så jag har kollat upp det här då, och då är det en promenad i blandskog nära vatten.
Ja, så det, känns det som
det
bäst.
Gör jag. Mm. Ja, men det finns forskning på liksom, om man, det finns ju... All återhämtning är väldigt komplext. Ja. Så det beror på vad du har gjort och hur du mår idag.
Mm.
Så att det kan ju vara en aktivitet eller att vara inaktiv och återhämta dig. Har jobbat på en förskola ensam med liksom 30 barn så kommer återhämtning vara ett mörkt tyst rum förmodligen. Men har du suttit själv i ett rum och jobbat och inte träffat en enda människa hela dagen så kanske återhämtning är en social aktivitet.
Ja, att träffas och,
och liksom röra på dig. Så att det är väldigt olika vad man har gjort. Men forskning säger då, och det här kollade jag upp när jag var simma, att ska man ha, har man varit fysiskt aktiv och vill ha liksom den mest generella typen av återhämtning så är det en promenad ibland skog nära vatten som är den bästa formen av återhämtning.
Väldigt fint. Det är typ gratis. Alltså det, bara
det är jättefint. Det är det bästa. Ja.
Gud vad så fint. Det, jag kan ändå tänka, vi bor ganska nära både natur och liksom, eller skog och vatten. Mm. Och det är enda stället jag drar mig till när jag bara måste bort. Frans, min son, hade 6-årskalas igår. Och innan min man skulle jobba, jag bara, jag kommer snart. Det var så dåligt väder, men det var så skönt att komma ner till vattnet fast det blåste.
Ja, men bra. Ja.
Bara för att få bara stilla allting lite.
Snyggt.
Är du intresserad av välmående?
Ja, alltså jag tycker, alltså, har man jobbat med prestation hela sitt liv, så alltså prestationspsykologi och hur vi mår är liksom jätterelevant.
Starkt kopplat.
Ja.
När du nu som mamma och liksom har mycket projekt, är det just... Jag menar att just att du vet om nu hur du hittar din balans och återhämtning. Det känns som att det är avgörande för att du ska orka allting.
Ja, det är det. Det är ju liksom ett jätteutmaning att ha 2 små barn och man vill ha mycket tid med dem och ändå ha dem som aktiviteter om man själv vill hinna vara aktiv och jobba eller liksom plugga. Det är ju ett stort liksom åtagande, så då är det viktigt att vara duktig på att balansera upp allt det där liksom görandet med liksom inaktivitet eller promenad i skogen. Eller liksom
behöver du planera din återhämtning för att det ska bli av eller skede ändå.
Ja, men vi är ganska bra på att ha så här, helgerna är ju till för att liksom man, det händer ju alltid, det är alltid kalas eller någonting, yeah. Eller no, det är alltid någonting som händer, eller middagar och så. Men vi försöker också ha att vi åker ut till landet eller är i skogen eller har liksom helgen till för återhämtning. Jag är ganska duktig på att ha så här mobilfritt. Mm. Det är ju en väldigt lätt form av återhämtning som är så här snabb och enkel. Gratis också.
Mm.
Bara har, vi har så här mobillåda hemma. Vi har liksom inte mobilen efter en viss tid.
Bra att lära barnen det också.
Ja, så ja, nu är vår 10-åring precis fått mobil. Men annars har jag varit väldigt avståndstagande till ja, men det, alltså just den här elektroniken som är svår och som man har en förståelse för är lätt att fastna i.
Och det är ju så, våra hjärnor är inte skapta för att ta in så mycket intryck hela tiden. Nej. Och sen läsa alla dessa nyheter och den skriver där, det blir ju mycket. Det är inte konstigt att folk blir trötta och hjärntrötta.
Nej, det är en jättejobbig grej tror jag idag. Och jag tror att det är väl, vad man ser också den här, det finns ju massa forskning som The Anxious Generation, att det växer upp en helt gäng ungdomar som har oro och ångest och som känner liksom att det inte liksom klaffar i huvudet kontra kroppen för att man har för mycket förmodligen.
Ja, men jag tänker också, tror du också att det kan vara att, för du beskriver ju som dina veckor liksom är fartfyllda och så vill du gärna återhämta dig på helgen. Jag kan också uppleva att just veckorna, där får jag utlopp för så mycket kreativt och roligt och socialt. Så helgen vill jag helst stänga av. Medan jag har många vänner som jobbar kanske 8-5 som tänker, nu är det helg, hallå, vad händer?
Ja.
Och jag stänger, det är alltid då jag går i det.
Ja, det är, du är lite osynkade där.
Ja, men det måste ändå vara att om man känner att man har liksom, man får så mycket utlopp i jobb, att man kanske då, man har inte samma behov på helgen.
Nej, men det är nog verkligen, det är precis det här vad man har gjort. Så allting är liksom, eftersom alla är vi olika och gör, alltså, vi är olika situationer. Så då måste man, det är bra om du känner av det. Nu vill jag återhämta på helgen.
Jag brukar säga det till Jakob ofta, kan jag bara inte planera något på helgen.
Ja, det är
men du sa att du är bra på att känna in. Mm. Känner du att du alltid varit det? Alltså sen du var
ja, men jag är en känslig person. Ja, det. Jag är ganska känslig. Så att, och då lär man väl säga att om jag har lätt till, jag har nära känslor och jag har lätt för det, då måste jag ju också ta ansvar för det. Alltså i ett större sammanhang. Så att jag inte...
Hur många beslut tar du på magkänsla?
Spontant skulle jag säga färre än jag skulle vilja. Men jag är ganska ändå bra på att göra det. Men så tycker jag att det är kul att göra saker. Så blir att man liksom går igång på. Jag känner att du har lite samma energi. Att man blir så här, oh, men gud, jag tycker det är kul att göra och testa saker. Ja. Och göra olika, alltså man tycker det är kul att vara i olika sammanhang och testa grejer. Då blir det lätt att säga ja till saker som man sen kanske tänker, det här kanske inte är bra. Men då har man ju förhoppningsvis lärt sig det.
Men det är svårt att veta.
Ja, det är
för det sa jag till min man
nyligen. Man vet ju först i efterhand, eller?
Det var det jag sa till min man nyligen. Jag har sån övertro på min energi ibland, men det är för att allt låter kul.
Mm.
Medan får han en fråga som jag tycker låter jättekul, då ska han fundera.
Mm.
Jätteskönt för honom, för att han tar sin tid.
Ja.
Medan jag skriker ja. Och sen så i efterhand får jag lära mig. Men man är väl olika?
Ja, man är nog bara olika.
Tycker du dina barn är lika dig i personligheten?
Ja, ett barn är jättelikt och den andra inte. Så de är liksom en av varje typ.
Det är ganska coolt.
Ja, har ni så? Eller?
Ja, också en... Jo, jag skulle säga att våran son är väldigt känslig, som jag. Så jag har ganska lätt att förstå hans känslor. Vilket också är fint att man kan förstå varandra.
Ja.
Och kanske kunna guida på rätt sätt då. För nu har man ändå fått gått igen en del år här i livet.
Mm.
Och lärt sig mycket om sig själv. Ja. Längs vägen. Jag tänker så här, vi måste ju prata lite om din karriär. Och jag vet att där är du som mest bekväm.
Ja, det kan jag prata om.
Så hur började din karriär? Jag förstår att du började simma tidigt för att du tyckte det var kul.
Mm.
Men började just karriären, att det blev ett yrke?
Jag simmade i Sverige tills jag var 16-17. Och då när man har gått gymnasiet så kan man åka till USA på scholarship. Och då var det ett mål att jag skulle åka och komma in på skola i USA och få plugga.
Hade du vetat några andra som hade gjort det?
Mm, det är ganska vanligt inom simning att man åker och får scholarship. Och då hade jag liksom många kompisar som hade åkt till olika skolor i USA.
Mm.
Och så då åkte jag först på så här recruitment trip när man åker till olika skolor och hälsar på. Och då åkte jag till flera skolor eller college i USA. Och då blev jag erbjuden scholarship på flera skolor. Men så valde jag den skolan där det var typ, ja, vi var säkert 15 svenskar som var på den skolan. Så det var många andra som jag kände som var där redan. Både i simning och i andra sporter. Och så åkte jag till Nebraska. Och då stimmade man i USA innan jag gick i gymnasiet i Sverige. Då fanns inga idrottsgymnasium på den tiden. Och det var ganska så... Alltså ska jag ärligt säga att det var ganska så här hårt. Så här. När jag åkte på landslagsträning eller läger eller tävlingar så kunde jag få skolk istället för ledigt.
Mm.
Så det var väldigt...
Så oschysst.
Ja, det var lite sådär att man inte var jättevälvilligt inställd till träning. Det var så här, skola är viktigast. Vilket det är ju jätteviktigt med skola. Men...
Ja, vissa väljer kanske en annan väg. Då är det svårt att...
Ja. Och det kan vara svårt att kombinera. Men det är bra med idrottsgymnasium nu att man kan få lite tid för att gå eller åka på träningar och åka på tävlingar. Men när jag kom till USA så var det ju helt tvärtom, för USA har idrottsmän liksom otroligt högt rank, liksom hyllade och aktade. Så då kommer man till college och får liksom känna på så här, wow, folk tycker att det här är viktigt och folk tycker att det är fantastiskt att satsa på idrott. Och då fick jag liksom en annan typ av förståelse för att det här kanske är jättekul. Och efter 2 år på college så kände jag att jag ville simma mer på heltid. Mm. Och det var väl där någonstans när jag var 20-21 som jag tänkte så här, men jag vill se hur bra jag kan bli om jag satsar på heltid. Så då åkte jag till Tyskland och simma med en tränare och en annan simmartjej som var jätteduktig då.
Och du visste att just simma där de skulle kunna vara rätt för den vägen.
Ja, det här var så länge sedan så jag fick faxa min tränare. Eller min tränare då. Jag faxade, hon var då hon var en av världens bästa simmerskor på 100 ryggsim, 100 frisim. Och då ville jag gärna träna. Hon var lite äldre än mig, 4 år eller mer tror jag, eller 5 år eller. Och jag bara, henne skulle jag träna med. Det skulle vara en dröm att få lära sig av någon som var så skicklig och någon som hade gjort allt det där man drömde om. Och då faxade hennes tränare och sa, vill ni ha en sparringpartner? Jag kan träna med Sandra och vara liksom hennes har eller någonting sådär. Och så sa han, du får komma och provträna. Och så fick jag komma och provträna i Tyskland i 2 veckor. Och sen så sa han, okej, du får stanna. Så då,
coolt, vad kände du då?
Det var ju fantastiskt, det var jätteroligt.
Var hon en stor förebild?
Ja, det var hon. Dels var hon ju skicklig och jag hade simmat ryggsim och frisim.
Mm.
Och hon hade liksom, var 2:a på OS 96 i Atlanta på 100 frisim och var duktig ryggsimma, liksom Europamästare. Och så. Ja, hon var jätteduktig. Så det var ju en stor, det var jätteroligt.
Kände du där och då att du hade stora drömmar att så här, nu kör vi?
Ja, men det var första gången. Det var ganska sent ändå. Alltså, man kan ju slå igenom mycket tidigare simning, men då tänkte jag att nu ska jag träna så bra jag kan och göra mitt allt. Och började köra styrketräning första gången och började träna mer professionellt och strukturerat.
Coolt.
Mm, och det gav resultat. Och det var jätteroligt framförallt att vara i den miljön. Och i Tyskland är de duktiga på struktur och de hade liksom en bra proffsuppsättning där.
Vad tycker du har varit mest utmanande i din karriär?
Jag har haft massa utmaningar, men nu i efterhand kan jag säga att alla har varit skitbra för både mig som person och för mig som idrottsman. Då. Att man tycker att det har lärt mig att växa och förstå mer och mer. Men jag har alltid tyckt att det var ganska roligt att tävla. Så det har inte varit en utmaning för mig att tävla. Men sen har jag haft massa skador och sen har jag haft liksom, jag bråkade med min tyska tränare efter några år och bröt med honom. Jag hade svårt att hitta tränare som jag litade på efter det. Och det jag klart, hade också, det blir så här förtroendeproblem. Mm. Och sen så tyckte jag också att det var, det är viktigt att hitta den här miljön. När man är i en liksom, miljö som är kul och sparrande och liksom, sporrande och positiv. Och den letade jag efter jättelänge, flera år. Mm. Och sen hittade jag henne och så tränade jag största delen av liksom, slutet av min karriär i Australien.
Okej, Australien.
Ja, då bodde jag där. Jag bodde där i 5 år. Med hur var det? En grupp som var fantastisk. Jätteroligt.
Åker du tillbaka dit någonting? Hälsa på?
Ja, alltså det är lite långt och det är dyrt att åka. Och det är liksom en mastodontresa.
Det är ingenting man gör på en weekend.
Ni kan inte åka på en helg.
Och så med barn.
Nej. Ja, precis. Nej, men jag var tillbaka. Vi var tillbaka. Vår yngsta son har inte varit i Australien. Men vår äldsta son har varit i Australien. Och har jättemycket vänner kvar där. Det är liksom en fantastisk plats. Hade varit närmare hade jag nog bott där. Men när man får barn så finns det ju en så här trygghet och en härlig känsla att vara nära sin egen familj. Så att,
jag håller med. Men vad var det du tyckte bäst om Australien?
Ja, men dels är simning typ en av de största idrotter. Ja. Så jag gissar att det är som hockey eller fotboll. Alltså att man är del av någonting. Så här. Alla träningsarenor är fantastiska. Det finns ett jättebra liksom, supportnätverk runt omkring. Ja, men det är ju en härlig känsla att vara med om. Att det, är liksom att det finns en härlig plats att utöva sin sport. Och sen så vädret.
Ja, klimatiskt.
Liksom. Folk bara grillar varje dag och man är ute och man har mycket tid i naturen. Ja, verkligen.
Och där på tal om återhämtningen. Lätt att bara vara ute och släppa mobilen och bara vara.
Ja, där är man på stranden och alla har liksom beach runs eller så här, man går liksom beach walks. Alltså det är ett jättefint sätt att och mycket.
Tror du att du kommer bo där någon gång igen?
Ja, men det skulle kanske vara en dröm, men vi får se. Alltså jag älskar då liksom, du frågar mig innan en sån här perfekt dag, liksom frukost är en av mina favoritgrejer. Mm. Och jag tror att det är en så otroligt fin kultur av att man går ut och käkar frukost tillsammans. Att det är liksom en social grej, att man går ut och ses på frukost. Väldigt morgonpickt folk i och för sig, men det har jag också lärt mig att bli med åren. Men de är väldigt så här,
jag försöker
tidigt.
Lära mig nu. Ja, men det är inte så bra. Men,
nej, men också, vi bor ju lite fel land. Nu börjar det bli ljus på morgonen, men annars är det så mörkt. Det är inte så lätt att gå upp på morgonen när det är mörkt. Är det. Men där är det ju
Men gå upp med solnedgången, bara gå ner och titta.
Ja, nej, men då är det fantastiskt.
Men det vet jag att många amerikanskor sa till mig när vi bodde där, att de bara, gud vad ni i Sverige gillar frukost. Du tar alltid bild på din frukost. Jag bara, det är det bästa vi har.
Ja. Ja, det kanske är en sån grej. Ja, men det kanske är något. Det är gott med frukost.
Men är Australien-tiden när du tränar där, är det den bästa tiden under din karriär?
Ja, det är det.
Mm. Är det för att helheten då var bättre? Liksom?
Ja, dels att jag hittar den här miljön, liksom roliga kompisar och en liksom bra träningsgrupp. Och vädret. Och vi hade så här, att jag hade ett projekt som jag kallar Endless Summer. Så att vintertid då. Alltså det halvåret så bodde vi i Australien. Och sen så åkte liksom hela vår grupp och så bodde vi i Europa på sommaren. Så vi följde sommaren.
Vart var ni då?
ja, men mycket i Sverige eller Italien och Frankrike.
Åh, vad trevligt.
Ja. Så det var ju ett roligt projekt.
Då är det varmt till och med här.
Ja.
När har du varit som mest stolt över dig själv? När har du känt den här riktigt stolta känslan?
I min karriär eller så här?
Ja, karriär.
I min karriär. Ja, men det var nog kanske ett av dem. Också för att det är liksom i senare delen av min karriär. Men jag skulle säga 2011 så vann jag 50 frisim. Och då hade jag typ dagen innan inte misslyckats, men jag kom tvåa, vilket var så här, ja, jag borde ha vunnit i loppet också. Och jag föll liksom inte ner någon grop. Alltså annars om man presterar och misslyckas kan man bli så besviken. Yeah. Men jag mådde väldigt bra, jag var i den här liksom fina miljön och tränade med mina liksom kompisar. Hade väldigt, alltså jag mådde bra som person och som idrottskvinna. Och då när jag liksom då pappret till synes misslyckades så bara, ja, det var okej. Och sen dagen efter så gick jag in och liksom rättade till de här grejerna så kunde jag göra bättre. Och då vann jag 50 meter frisim. Så då var jag väldigt stolt över att jag, liksom, jag tror att man
kunde hantera det.
Man måste bli duktig på att kunna så här, både lyckas och misslyckas och kunna hantera så här, ja, men saker och ting kan gå fel, men det är okej ändå.
Det är så sant, för det blir så, det är så stor del av ens välmående om man går runt och tänker bara massa negativa saker om sig själv. Hur lätt är det att prestera då? Jag tänker att om du hade gått hela dagen innan och bara varit så där, jag suger, jag kan inte det här som man kan bli mot sig själv. Ja. Hur lätt är det då att ställa sig där och tycka att jag är fylld med kärlek, energi och pepp? Alltså det är inte så
Det är jättesvårt.
Lätt.
Nej.
Det brukar jag också påminna mig om ofta, när att så här, vara medveten om vad man tänker. Mm. För det mesta man tänker är ju inte ens sant.
Nej, ens tankar är inte sanna, så att det är ju bra att komma ihåg.
Och inte ge dem för mycket
näring. Nej.
Men fint moment ändå också att du ser, alltså att du minns liksom, ja, hur du då först kanske kände på något sätt att du failade lite, men att så här, jag duger ändå, nu kör vi igen.
Mm. Ja, men det är väl fint. Ja.
Men när du hade så här stora mästerskap inplanerade, hur förbereder man sig? Hur förbereder man sig dagen innan, samma dag?
Ja, men då har man lite som en rutin som man utvecklar över tid. Och jag hade ofta så där att man har liksom typ av uppvärmningsprogram som man gör. Och sen så typ dagen innan så är det till att äta och sova mycket. Och man vilar och har liksom någon slags så här avslappnad attityd. Gärna liksom vara lite så här passiv, så man kanske kollar på film eller går någon promenad. Alltså man gör lättare aktivitet.
Inte liksom använda kroppen så mycket?
Ja, man tränar ju liksom, man simmar ju såklart, men man tar liksom lite lugnare om man förbereder
sig. Som inför en förlossning?
Ungefär så.
Vila sig i form,
ja. Man anstränger sig inte för mycket och man liksom ser till att ha det gott och göra saker man tycker om. Och sen så på själva dagen så hade man, man vill inte ha för strikta rutiner. Man vill vara ganska så här fri i sin, vad känner jag för nu? Men jag hade ofta så här, ta en kaffe med en kompis, någon jag gillar att snacka med innan.
Liksom. De tog inte så bra, lite bra energi.
Det är inte bra rutin.
Mm. Jag brukar tänka på det när jag tittar på olika mästerskap, eller jag tror senast när jag kollade på någon tennis, om det var om dagen, eller golf.
Mm.
Jag vill bara veta hur de har laddat upp.
Ja.
Jag tror det är väldigt individuellt.
Ja, det tror jag med. En del är säkert jätterigida i sin, det här ska jag göra. Och typ man ser det är kul när folk har tics att de ska så här, hoppa fem gånger eller göra den här grejen. Eller Nadal har ju väldigt roliga grejer om du säger tennis. Ja. Alltså hur man då förbereder sig. Men det är också ganska så skönt om man kan vara, det handlar ju om att vara fullt närvarande och vara avslappnad och ofta som har övat på sin aktivitet 1000 gånger som man vet vad man ska göra.
Egentligen.
Precis, så man behöver inte hålla på och styra och kontrollera så mycket.
Hur mycket mentalt tror du att det är kring just när man tävlar?
Ja, men jag ska inte säga några siffror, men jag tror att det är väldigt mycket.
Ja.
Det är liksom en jättestor tillgång om man kan tro på sig själv och verkligen ge sig själv pepp och inte låta tankarna styra sig, som du säger.
Alla rädslor.
Man får inte låta dem dra iväg. Man måste vara så duktig på att kunna vara här och nu och bara fullt närvarande och inte ha så mycket tankar förhoppningsvis, utan vara ganska blank.
Kunde du njuta under tiden du var aktiv?
Ja, det kunde jag nog. Ja. Men jag höll på jättelänge, dels för min simning. Ja. Alltså jag simmar så länge som man kanske lär sig med tiden, men också så här folk tjatar om det där, njut. Man bara, vadå njut? Alltså det är delat. Det är klart man njuter av vissa grejer, men sen så är det såklart det är ju jättehårt arbete och det är ju en väldigt så här, man är ju en pressad, kravfylld situation ganska mycket och man har mycket, ja men jag hade mycket man ville klara av, så det är klart att man inte, man njuter ju lite, men
men nu ser tillbaka,
jag tyckte om min vardag, så det kan man säga, det är väl att njuta ändå,
att det var det du tyckte om att göra, och det fick du göra.
Ja.
Men när du ser tillbaka nu, känns det overkligt att du har alltså lyckats med allt du har lyckats med? För det är ändå helt otroligt.
Ja, alltså, eller det känns så här, jag bara, det kan nog vara lite konstigt att det, jag känner inte, och jag går verkligen inte runt, och det tycker jag är som en styrka som jag är född med, att jag inte är mina resultat.
Nej.
Alltså jag tycker verkligen att det är viktigt att inte så här, ja men jag värderar inte att jag är bättre eller sämre än någon annan. Det går ju tillbaka till min tränare som var duktig när jag var ung. Att så här, ja men vadå, att vinna eller inte vinna. Det är precis samma sak. Den här personen är ju samma, har ju samma stora 100%. Värde oavsett. Det är inte att man blir bättre människa för att man lyckas med grejer. Utan det är bara att du lyckas med den här grejen.
Men vissa tror jag blandar ihop det.
Ja.
Att så här, men den här personen är jätteduktig, så det måste ju vara det här och det här och det här.
Ja, nej, det är jobbigt tycker jag. Ja, det, och det blir inte så bra för den personen heller tror jag. För jag tror man då kanske stöter på ännu mer problem i situationer. För man, om man är sin resultat blir väldigt jobbigt i längden.
Ja, jobbigt att behöva mäta sig själv i det jämt. För att man, har ju, man går miste så mycket annat då.
Ja.
Kan jag tänka.
Ja, det tror jag. Mm.
Men du blev mamma 2013.
Ja.
Mm. Hur resonerar man som idrottare och framförallt då just kvinna om man vill ha barn?
Ja, det passar aldrig.
Nej.
Nej, det kan jag ärligt säga. Det passar verkligen inte. Och när jag var typ 30 så blev man känna så här, åh, då börjar ju folkens närhet få barn. Och det blir liksom en annan typ av umgänge, ska jag säga, när man är liksom ledig eller man träffar sina vänner som inte idrottar. Så jag längtade faktiskt ganska länge efter att få barn. Mm. Och en kompis som är från Holland, hon skaffade barn och kom tillbaka. Hon kom tillbaka så otroligt snabbt i och för sig. Kan jag säga. Efterhand var det ingen det var ingen bra person att jämföra sig med.
Nej.
Men hon skaffade barn och liksom när hennes dotter var ett halvår så simmade hon typ VM igen. Så hon var supersnabbt tillbaka. Men 2012 så var det OS i London och då var jag i jättebra form. Kom in till OS, får ont i nacken typ 10 dagar innan OS. Åker in och röntgar mig och har ett diskbråck i nacken.
Okay.
Så då simmade jag finalen för en frisim. Men jag hade, hade en sån här nervsmärta och bortdomning i hela armen. Och då visste jag så här, okay, nu kommer jag behöva göra rehab i ett halvår och ta det lugnt.
Mm.
Så när jag kom hem från London så tänkte jag så här, blir jag gravid nu så vore det fantastiskt. Då vore det någonting härligt i allt det här tråkiga.
Men så att det skulle ändå passa i tid.
Precis, jag visste att jag hade typ ett halvår till liksom 68 månader. Så där jag inte kunde träna så mycket för det. Så, alltså att diskbråket skulle läcka ut. Jag valde inte att operera, men jag ville ändå skulle liksom läka ut och inte ha så ont längre. Och då var jag gravid.
Vilken,
så det kom ju någonting bra av någonting jobbigt.
Ja. Ändå då?
Ja, precis. Det var jättetur. Eller jag vet inte vad som hade hänt om det inte hade hänt. Alltså, eller vad som hade hänt. Men alltså, man blir så deprimerad och ledsen om man blir skadad. När det liksom verkligen inte, det passar ju aldrig att bli skadad eller sjuk. Men när det händer så nära inpå så har man så otroligt lite. Alltså, man bara grämer sig. Och så är det bara tiden som läker, eller som tar bort den där besvikelsen. Men att bli gravid var ju en helt annan fokus och någonting helt fantastiskt.
Någonting
så
att få energi från.
Snabbt, liksom. Som jag bara, wow, det här var ju en blessing utan dess like.
Att liksom kunde komma där och då i den tidpunkten.
Ja. Det har jag tänkt på mycket. Jag bara, gud vilken tur att det funkade.
Men hur var det då? Alltså, ni fick barn.
Mm.
Och sen hade du planerat då, eller hoppats på att komma tillbaka?
Ja, men det hade jag nog hoppats. Dels för att det var så surt att jag fick diskbråck liksom 10 dagar innan OS. Ja. Att jag varit så här lite. Alltså man vill ju, och jag älskar att simma och jag älskar min sport. Jag vill ju lämna min sport på något härligt sätt. Alltså det är så jobbigt att steppa iväg när man, alltså jag tror väldigt få får välja när man ska sluta ändå. Alltså det är få förunnat att kunna säga, nu slutar jag, tack och hej.
Men får man välja så vill man ju välja.
Ja, eller får man så vill man. Ja. Så då tänkte jag så här, men om jag kan komma tillbaka. Och då hade jag ju min vän Marlene som hade kommit tillbaka på typ ett halvår. Så jag bara, det här är inte så svårt. Man kan säkert komma tillbaka direkt på liksom en bra nivå. Så när jag kunde börja träna igen så började jag, men jag var inte alls. Jag kommer ihåg, jag ringde henne och bara, när? Då hade min svår son var typ, jag tror han var 8 eller 9 månader. Och jag fick inte på mina jeans som jag hade haft innan. Det är så typiskt tjejtecken. Man bara får sina kläder så bara, nej men ingenting passar. Och jag bara, men jag tror att han var 8 månader. Jag bara, fan, ja, men när fick du på dina jeans igen? Det verkar aldrig gå in mina höfter igen. Hon bara, efter 3 veckor. Jag bara, shut up. Alltså,
det var inte det jag ville prata om.
Nej, det vill jag inte höra. Så att det var ju en mixad grej att ha en sån otrolig så här superhjälte. Hon har, idag har hon 5 barn.
Okay,
så hon har typ fött 3 av dem hemma. Så här, hon bara, nu kom det på. Så att hon är inte så bra tjej att jämföra med. Nej. På det sättet. Alltså så som man, vissa bara har genetiska.
Det var bara det hon ska göra. Hon ska föda massa barn.
Ja, genetiskt enkelt att ha barn. Men det hade inte riktigt jag.
Nej, men jag förstår då sen också så här, först och främst komma tillbaka. Man ska liksom lära känna sig själv som förälder. Man ska jobba som förälder. Det är så mycket i ett. Och sen ska man kläderna passa. Och så ska det så mycket.
Ja.
Allt är nytt.
Allt är nytt.
Men du gjorde ändå, du kom ju tillbaka.
Ja, jag kom tillbaka. Men jag fick ett till diskbråck under det. När min son var typ 1 och någonting så skulle jag simma. Då hade vi VM den sommaren. Då fick jag stå över det för då hade jag fått diskbråck längst ner i ryggen istället. Mm. Men, och sen så simmade jag så att det var ett OS då 2016. Och sen la jag av. För då kände jag, hade det här. Då hade jag tyvärr liksom mitt andra diskbråck. Det var inte lika lätt att läka ut. För det, jag vet, man har barn, man bär barn hela tiden.
Absolut.
Man har aldrig så här, nu ska jag vila åt mig. Utan det är alltid
det finns
någonting.
Inte.
Nej. Så det var svårt tyckte jag. Men då hade jag ändå.
Men du fick en dag 2016 som du ville.
Ja, ganska som Umeida. Alltså jag fick vara med och det var ju så fantastiskt. Har man fått barn så skiftar man i fokus eller liksom på ett härligt sätt.
Ja.
Och man förstår att det finns andra saker som är viktigare i livet än sådär. Så att det var mycket enklare ska jag säga för mig att säga tack och hej. Och jag fick också liksom säga tack och hej. Inte bara så här, åka hem från ett OS-skadad och liksom aldrig mer se sporten. Så att,
hade du bestämt dig innan det att så här, det här är sista?
Ja, det hade jag. Absolut. Jag kände det var så otrolig skillnad. Alltså hur kroppen svarar.
Mm.
Och sen ja, men att det var ett annat fokus. Det är jättekluven till den här diskussionen. Jag älskar att det finns liksom ett fönster för kvinnor att skaffa barn under karriären. Att man pratar med om det. Att det finns liksom, ja, men nu under OS i Paris som kommer sommar. Då finns det liksom ett barnrum. Barnpassningsrum för atleter. Alltså det finns ju en otroligt mycket mer större inkludering. Och det finns ett större samtalsämne om det här. Samtidigt tycker jag att det är jättekluvet själv. För jag skulle inte rekommendera många att
göra. Jag är också helt kluven i det där. Alltså det, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det till vänner. Att jag skulle också tillbaka och jobba. Direkt hade fått barn. Jobbade under båda mina föräldraledigheter. Tycker i efterhand att ingen annan borde göra det.
Nej.
Samtidigt som du säger så här, jag är feminist och jag vill att vi kvinnor ska ha samma möjligheter. Men sen också biologiskt för mig, så kanske det inte är för alla, men för mig var det sjukt jobbigt att lämna bort vårt första barn och jobba.
Ja,
alltså i hela min kropp kändes det fel.
Ja. Gjorde du det? Du klarade av att göra det eller? Du gjorde det ändå.
Ja, men du vet, några timmar här och var till och det var fruktansvärt jobbigt. Alltså jag tyckte det kändes som att det var en kroppsdel som försvann och allt jag ville var med honom.
Så hade jag med. Så jag tänkte så här, min kompis bara, hon började träna direkt efter typ, hon började träna efter 3 veckor och hon fått barn. Jag bara, så tänkte så här, ja men efter 3 månader ska jag börja träna. Och sen har det gått 3 månader så bara, nej, jag kan inte börja träna. Jag vill vara med mitt barn. Så jag började efter 6 månader. Jag bara, nu kan jag börja träna. Och då, ja men för då ska man lämna bort sitt barn.
Det är hemskt.
Det är fruktansvärt.
Och det enda jag, som du säger, jag ville bara vara med honom.
Ja.
Men jag hade satt mig i en sits där jag skulle jobba och nu i efterhand var jag så här, var det värt det? Förstår du vad jag menar? När jag inte ens ville, för då gick man ändå mot sin magkänsla. Samtidigt, precis som vi pratar om så här, ska vi kvinnor kunna få göra det vi vill? Men det kanske är det då, man ska få göra det man vill då.
Ja.
Jag ville inte, men jag gjorde det ändå.
Ja.
För det är väl många, alltså jag tänker i Sverige har vi ju en väldigt förmånlig föräldraledighet. Man kan bara dela upp och den är ändå 1,5 år. Många länder behöver man ju komma tillbaka fort. Uh-huh. Så jag tycker också det är också orättvist.
Ja, det är jättetufft. Och de har inte ens den, jag tror inte de har, för det är också det man vet ju inte hur ens tankar kommer gå när man får barn.
Nej.
Och de har så här säkert förbestämt, om jag kan vara hemma i 3 månader, sen måste jag jobba.
Nej, men alltså jag hade,
alltså, det är ju fruktansvärt tufft.
Inte klarat det. Min syster ringde mig och grät idag över att hon har precis fått barn. Och hon ska på bröllop om 2 månader. Och nu, lilla bebisen, en vecka. Hon ringde idag och grät över att hon inte vill gå. Jag bara, eller så hon vill inte vara bort. Jag bara, min syster, jag bara, det är helt normalt.
Ja.
Tro mig, jag vet exakt den där känslan.
Ja. Ja.
Det är som en förlängd del av en.
Ja. Men hon måste få ta med sig bebisen.
Ja, jag sa det. Jag sa det och så jag bara, det där löser ni.
Ja.
Ja, jag vill inte lämna. Nej, men du behöver inte göra det.
Nej, och det är skönt att bara få höra det. För bara det blir lättare. Att, att det är normalt att känna sådär och att liksom, det är okej.
Jag gick på ett bröllop när vår son var sådär 5-6 månader. 6 månader kanske. För jag ville visa att jag liksom fortfarande var kul och att jag fanns kvar. Ja. Men jag njöt ju inte en sekund.
Nej.
Och jag hade en bordsherre där jag satt och visade bilder. Han var ju inte tuggintresserad. Nej, så jag vet, det är faktiskt så svårt. Jag håller med dig där. Att jag är sådär också sjukt kluven i den frågan. Just för att man vill ju typ supporta kvinnan så pass mycket så att den ska kunna få vara med sitt barn så länge den behöver och vill, för att det är ändå gynnsamt för båda.
Ja.
Men att man på något sätt kan välja, ja, det är svårt.
Ja, det är jättesvårt. Så det viktigaste kanske i frågan har jag landat i att det är ju att mamman själv får välja.
Ja.
Typ såhär, ingen annans mall kommer ju passa.
Nej.
Utan det är hur du känner när du får barnet, så kommer du veta, vill jag liksom göra det här igen eller
känns
vill jag
inte. Känns det bra för dig?
Precis, ja. Och det ska man ju lyssna på, som du säger, magkänsla.
Ja, magkänsla, det är det. Man bara så här, det finns ingen mall.
Nej.
Hur tror du att ditt liv ser ut om 5 år?
Oj, 5 år, det var kort tidshorisont.
Vad skönt att säga 5, för jag tänkte först säga 2, men det var
jättekort. Åh gud, hade jag inte hunnit samma. Då har jag inte gjort mina. Då tror jag att jag kanske jobbar med ett projekt som jag tycker verkar spännande. Om hälsa för idrottsmän och hjälpa till med det jag har erfarit själv har varit tufft i karriären och efter karriären.
Vad har varit tuffast då?
Ja, men jag tror att många som, eller nu när man träffar, alltså jag tror att man delar så mycket erfarenheter från idrottsliv och så saknar man det i nästa steg. Att man liksom inte känner gemenskapen på samma sätt.
Nej.
Och jag tror den största sorgen är när man inte liksom vågar öppna upp och berätta om vissa saker som man upplever som är jobbiga. Nej. Eller man har förståelse för det. Och kanske just hitta, alltså att kunna översätta den här glöden och drivet man har haft i sin idrottskarriär till någonting annat.
Just det.
Det kan vara svårt.
Kunna lokalisera någon annanstans så ska det kännas rätt.
Mm.
Ja. Det känns som att varenda liksom, idrottsman jag känner, när de väl hittar rätt, då märker man.
Ja, då är de drivna.
Men det är all in.
Ja. Nej, ja, precis.
Vad fint att du vill göra det. Jag tänker att jag lever ju med en man ja. I den sitsen som där det är svårt att så här, hitta sin identitet efter. Och som du sa, det här med att prata. Jag tycker dock våra generation nu, eller våra, men alltså generationen nu, ganska många vågar ändå lyfta lite på locket och prata om hur man mår. Och...
Det är jättefint ju.
Jag tror det är så viktigt, för jag tror samtal verkligen läker och hjälper, att man inte är ensam.
Ja, man säger att det är normalt, liksom, ja. Att det är normaliserat, så att det inte är liksom, perfekt, eller att det inte finns någon så här enkel väg, utan alla måste gå och tragga och liksom, ta sig igenom jobbiga grejer. Ja.
Podden sponsor är Female Fund, som vill öka intresset för kvinnlig ekonomi. Jag tänker att du började väl jobba och tjäna pengar ganska tidigt då?
Ja, ganska tidigt. Ja, men framförallt så drog jag igenom min simkarriär innan det fanns mycket prispengar eller sponsring i min sport. Så egna sponsorer och liksom projekt för att dra i så att jag kunde simma på heltid.
Så då när du började tjäna pengar, var du väldigt mån om då att ha koll på din ekonomi? Tyckte du att det var intressant?
Nej.
Nej. Jag tror heller att du
behöver
inte känna dig.
Nej.
Och nu då? Alltså dagsläget?
Ja, men nu är jag mycket bättre. Eller bättre ska jag inte säga. Men nu är jag lite mer välinformerad. Ja. Och jag har gjort både bra och dåliga saker. Haft bra och dåliga rådgivare.
Ja.
Och har mycket mer förståelse för att det skulle kunna... Alltså att det finns en möjlighet för mig att påverka. Liksom. Nu när Avanza, alltså, den har gjort en enorm skillnad tror jag för väldigt många.
Ja.
Hör så otroligt många unga idrottare som bara, sitter hemma. Alltså när man har... ett intresse för att
lite
se.
Lite enklare.
Ja, precis. Man kan själv påverka sin ekonomi på ett spännande sätt också, kanske, för många. Men jag tror att det är nog väldigt viktigt att öppna den delen av förståelse för, så att man har någon duktig som är rådgivare. Att det finns väldigt mycket så här, det finns mycket dolda grejer med fonder och förvaltning och sånt som kanske inte är jättebra. Och att man skulle ha lite mer transparens. Och att, sen tycker jag att kvinnligt ägarskap är så spännande, för att det finns ju... Det är svårt att liksom hitta belägg för vad som är mer framgångsrikt, men jag tror väldigt många kvinnliga entreprenörer är smarta och mycket liksom, det har vi kollat, det finns inte så statistik, men det finns lite så att kvinnor är liksom lite framgångsrikare när det kommer till att
driva bolag. Jag kan också tänka så här, jag tror många kvinnor känner när de kanske då ska in i vissa mansdominerade branscher att man liksom ligger alltid lite på minus, man presterar alltid lite extra. Och det är väl också så här gott och ont, men jag känner att det är väldigt många som är riktigt vassa, men de har liksom inte helt fått utrymme för det. Jag tror att alltså, fler kvinnor i styrelserummen, fler kvinnliga ägare i olika bolag, alltså jag tror att det kommer göra enorm skillnad, alltså framåt.
Det tror jag med.
Jag tror att väva in oss kvinnor, och framförallt nu tänker jag så här, så fint för de unga som växer upp nu, om de kan få att det blir normaliserat.
Ja, att det är liksom 50-50 är självklart. Eller liksom att det inte är någon...
Precis så. Men investerar du pengar nu?
Ja, i olika. Jag hoppas i Female Fund.
Japp.
Jag håller på. Men jag tycker att det är ju en... Jag tycker inte att det är jättekul kanske att prata om investeringar och pengar. Och det är väl också så här, men alla är olika. Men jag tror att för mina... Liksom, ja, för framtiden så hoppas jag att det är bra att prata om, och desto mer man lär sig, desto roligare är det framförallt. Så att om man har noll förståelse och insikt i det, jag kommer liksom från min pappa är hantverk, alltså mina föräldrar har inte varit intresserade av ekonomi alls, eller jobbat på sådana yrken. Men så har jag vänner som växer upp med i finansfamiljer, och de har ju liksom med sig en annan kunskap för det, och sådär självklarhet att det är naturligt att prata om det. Det
blir säkert som en sport, som när du sa till mig, har du alltid varit intresserad av hockey?
Jag
tror ju mer man sätter sig in, desto roligare blir allt.
Ja, precis.
Och man liksom lägger krut på det.
Så bara öka förståelsen, och där tycker jag Female Fund kommer in och gör ett jättebra jobb, att man liksom så här medvetandegör frågan och säger så här, men det är inte bara för liksom den här stereotypa finansmannen som man då ser framför sig, utan alla kan investera och göra med små saker också, med små medel. Alltså det handlar inte om att man är liksom miljonär eller har mycket pengar, utan man kan ändå se över sin ekonomiska trygghet.
Verkligen, och sen göra det i tid, för att alltså, över tid växer också små pengar, eller kan göra.
Ja.
Och det är så lätt att bara tänka på här och nu också.
Ja.
Vips har gått 5 år.
Ja, precis. Ja. Så tipset är verkligen så här, det gjorde jag för några år sedan. Nu har inte jag, simning inte alls en sån monetär sport, och jag liksom slutade inte att vara ekonomiskt fri eller oberoende, så jag var tvungen att jobba när man slutade simma direkt. Men jag försöker alltid spara, och den där, hur mycket jag sparar varje månad, liksom sätter av varje månad på min lön, den är ju liksom ganska avgörande, märker jag. För man spenderar ju lätt pengar om de är där. Men jag säger att om man har en automatisk överföring varje månad till sparkonto, det är sån skillnad. Och sen istället då, så jag har så här försökt pusha det till så här, först kanske man sparar 3000 i månaden, sen bara, jag ska dubbla det, jag ska trippla det, och så försöka spara så mycket som möjligt. För även om man, alltså man handlar upp pengar som är på kortet, det är en jättekonstig grej man har.
Det är verkligen så.
Plus att pengar är så himla icke-synliga idag när man har kort. Det är som att man inte handlar, man bara plipp, och så
det
är
bara
det
händer via telefon numera, och så bara, men gud, vad tar de vägen?
Ja, så hellre att man sätter av för mycket i början av månaden och sen får gå och liksom låna av sig sparkonto.
En tvärtom.
En tvärtom, ja.
100%.
Det var ett bra tips.
Ja. Det var nyligen när jag satt och började, för jag bytte bank, så nu sitter jag för över emellan och så ska det ska inte ligga. Det ska sparas direkt, annars är man där och nallar. Ja. Mm. Och sen är det också coolt om man väl då har fått snurr på lite grann efter några månader att se att det faktiskt händer någonting.
Ja, att det faktiskt växer. Ja, nu är sparräntan jättehög. Om man ändå tänker, alltså, vi växte ändå med noll sparränta. Nu finns ändå sparränta, så att det lönar sig verkligen att spara.
Exakt. Men jag har ju fått höra från min svärmor att du är lite modintresserad.
Ja.
Är det sen alltid?
Ja, en av mina kanske roligaste investeringar, men lite inte ekonomiskt lönsam, var faktiskt att öppna klädbutik i Stockholm.
Jaså?
Mm, så jag öppnade klädbutik i Stockholm. Mm. I Birgalspassagen.
Okej. Mm.
Men det här var så länge sedan. Vi gick i frivillig konkurs 2008. Ja, 2008 gick frivillig konkurs.
Men då, berätta mer.
Jag och två vänner, vi hade en klädbutik som heter Le Shop. Mm. Och hade liksom olika märken. Vi hade på den tiden Vivienne Westwood. Vivienne Westwood, nu har hon liksom fått en revival. Men då var hon ju liksom...
Men vad coolt, så liksom köpte in där.
Ja, vi köpte in blandade märken. Lite så här surface to air, lite så här streetwear-märken. Ja, men blandade märken och sen lite high-end, lite sånt. Lite Sharon Vaushop som var väldigt tidig med så här naturvänligt läder.
Ah,
och väldigt okay. Så här,
ja, men
fransk designer. Ja, men vi hade väldigt roliga kläder, ska jag säga. Eller nu är jag partisk. Men vi hade kul kläder, lite design och lite streetwear. Men kunden var kanske inte riktigt. Vi hade jättemycket stylister, jättemycket faktiskt artister och liksom folk som är på scen som lånade kläder. Men inte så mycket. Jag skulle... säga tyvärr, vi var nog ganska långt innan liksom. Det varit mode fokus.
Att då var det mer så här, de som vågade bära det här som hade det. Ja, jag fattar. Men vad coolt.
Mm, det var väldigt roligt. Ja.
Vi på San Alexandra, vi jobbar ju hårt för att kvinnor inte ska behöva välja mellan komfort och design. Vi tycker inte att det ska behöva vara en ytterligare stress i vardagen att man ska hålla på och tänka vad man ska på sig, utan vi skapar väldigt tidlösa plagg och framförallt väldigt sköna underdelar. Mm. Och vi kvinnor går igenom många olika skeden i livet med både liksom graviditeter, många av oss, förlossningar, postpartum, klimakteriet, det tar aldrig slut. Mm. Och så lever vi också med en månatlig cykel, så vissa dagar känner man ju inte för att ha tajt.
Nej.
Hur viktigt är komfort för dig?
Ja, men det är nog jätteviktigt. Jag tycker verkligen att komfort trumfar allt. Alltså jag har väldigt sällan högklackat. Jag är så här extremt bekväm av mig. Så det får gärna vara liksom, skönt men snyggt. Det är nog mina ledord.
Vart du ännu var mer så efter du fick barn? För jag blev väldigt
comfy
efter. Ja, gud,
jag barn blir man ju så här, ja, verkligen.
Jag gick med amningsbehåret 2 år efter, så jag kanske inte ska ha den här längre, men den var ju skön.
Ja.
Men om du ska till ett viktigt möte, vad klär du dig i då?
Jeans och kostym eller liksom brallor och kavaj. Liksom. Alltså,
då ska jag skicka kläder till dig, för det här låter precis som,
vad kul.
Som oss.
Ja.
Kavajer också.
Har ni kavajer? Ja, kul. Absolut. Gud vad roligt.
Jag tänker att nu ska vi snart avsluta, men vi kör alltid 3 snabba.
Mm.
Favoritserie. Tittar du på tv?
Seinfeld. Ja.
Ah, nice. Mm. Favoritpodd? Lyssnar du på poddar?
Nej, jag är kass på poddar. Förlåt,
jag har
för lite tid liksom, stillasittande. Ja, helt ärligt. Fattar. Alla mina vänner säger, när lyssnar ni? Nu åker bilen. Jag cyklar mest. Och så åker bil har jag liksom barn i bil. Alltså, jag är inte själv.
Nej, fattar.
På det sättet.
Och när du går i naturen då har du ingenting på.
Nej, då vill jag ha naturen i.
För igår körde jag inget, för jag hittade inte mina AirPods. Nej. Tänkte jag, det kanske var bättre.
Ja, men precis. Och när jag joggar, jag kan inte ha något i öronen heller. Nej,
så du vill
det
bara,
är väl det. Ja, jag vill bara vara utan. Ja.
Oh, nice.
Men okej. Okay. Ja, nej, så tyvärr.
Men det kanske kommer.
Ja.
Favoritmat?
Asiatiskt.
Vad tänker du?
Typ farang. Om man då har
gud,
koll.
Vad gott.
Ja, eller så, det låter hänsvisa Stockholms.
Ja, men, alltså,
men asiatiskt då. Jag tycker det är oftast gott.
Vad beställer du där då?
Deras salt and pepper, tofu.
Och gud, vad gott.
Ja, de har god mat. Ja.
Väldigt, väldigt god. Mm. Men du, tack för att du var med här idag.
Tack för att vi kom, jättekul.
Det har varit jätteinspirerande.
Ja, detsamma.
Och ascoolt att få höra, för jag har ju vet vem du är alltid. Men jag har ju inte grottat ner mig så här mycket i liksom, hur du återhämtar dig, vad du tror att du gör om 5 år. Jag visste att du varit i Australien eller Tyskland. Det var ju asspännande.
Mm. Tack, vad kul.
Så kul att du var här.
Detsamma.
Men om man vill komma i kontakt med dig.
Mm.
Hur kontaktar man dig då?
Jag har en jättelätt... via Instagram då. Ja. Det är väldigt lätt. Eller LinkedIn. Ja.
Instagram. Och där heter du?
Therese Alsammar.
Enkelt och bra.
Ja, väldigt enkelt.
Ja, men då ska jag in och följa dig nu.
Ja. Och vad heter du? Säg, jag måste följa dig.
Sanna Alexandra. Jag skickar lite DM där sen.
Ja, bra. Kul. Underbart. Tack.
Tack snälla för idag.
Tack själv.
Tack. Empower her. Tack för att du lyssnade på den här veckans avsnitt. Och tack Female Fun för att ni möjliggör för kvinnor att vara en del av framtidens utveckling.